Halleluja. Vi ska förvänta oss någonting från himlen här ikväll. Eller sen eftermiddag, vad vi kallar det. Så jag brukar säga så här att om du vill ha någonting från Herren så måste man begära det. Intressant. Och så nu här så ska vi, du ska begära det du behöver. Jag har den upplevelsen med Jesus att det är väldigt sällan jag inte får det jag behöver. Utan han är en bönhörande Gud och han svarar när man ber. Och vi måste lära oss att be så vi får bönesvar. Och ska vi se om vi får tekniken att fungera. Okej. Halleluja, nu ska vi be lite. Vad behöver du? Jag måste titta på er lite. En stund. Halleluja. Fader, nu bara kommer vi inför dig. Du är vår himmelska pappa. Du är den Gud som allt förmår. Känner innan en enda en tanke ens når vårt medvetande. Så vet du allt. Och nu ber jag, Fader, att du rör vid oss. Att du välsignar oss, Herre. Att du lyfter oss från de omständigheter som ibland hindrar oss att göra det som vi längtar efter. Herre, du frälste oss. Du gav oss en ny ande. Du gav oss ett nytt liv. Herre, det livet vill vi leva. Tack att du hör vår bön. Herre, var och ens hjärtebön just nu. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte när jag var här senast, men det är nog ett tag sedan. Och jag har, som sagt, som Gabbe sa, vi har haft en Israel-konferens i Helsingfors som har varit ganska intensiv. Ingenting tänkte säga stämde. Det som när vi planerade konferensen, så vi hade en huvudtalare från Kihalet Karmel, alltså den största messianska församlingen i Israel, alltså på själva Karmelberget kan man säga. Och vi har planerat tillsammans med Peter Tsukahira 1,5 år den här mötesserien, eller den här konferensen. Och 2 dagar innan konferensen, eller kanske 3 dagar innan, så kommer inte han. Hans mamma är döende i Los Angeles och han flög dit. Och då var jag mitt i en bibelskola. Jag har haft 15 lektioner på OMOs bibelskola här. Och mellan varven så skulle man försöka få den här konferensen att fungera. Och när vi bad så kände vi bara att det här kommer att bli bättre än någonsin. Och ett faktum är att det här var den starkaste konferens av Israel som jag varit med på, som jag kan minnas. Jag var så knockad igår, jag låg säkert 1,5 timme på golvet. Jag kunde inte röra mig. Så den heliga ande var så starkt över mig så kunde inte fingrarna kunde lite röra. Och så Gud har någonting speciellt på gång. Det här året är ett jätteviktigt år och nästa år också. Det finns så mycket att säga om allt det, så jag vet inte om jag ska gå in på det, för vi kommer aldrig till slutet. Men hur många av er har hört det som man kallar för tetrader? Är det någon som vet vad jag talar om? Ingen. På vilken planet lever ni? Ursäkta om jag är lite så här. Ett faktum är att det här året så händer någonting som har hänt jättesällan. Jag tror det är 14 april så blir månen blodröd på påsken, alltså Israels högtid, eller det egentligen är det Herrens högtid. Och så blir den blodröd på lövhuddehögtiden det här året. Sedan nästa år på Israels nyår så blir det månförmörkelse, och nästa år 2015 på påsken, Israels Herrens högtid, så blir den också blodröd. Och så blir den blodröd på lövhuddehögtiden 2015. Det här är ett är ett otroligt tecken, vet ni det? För de Herrens högtider är de bestämda tider som Gud har bestämt att han vill möta sitt folk. Och när Jesus talar om Herrens dag så talar han om dessa högtider där han säger att just innan Herrens dag kommer så kommer månen att bli blod och solen vändas i mörker. Och det är det här året. Senast det hände liknande så var 1967 då Israel fick Jerusalem som huvudstad och 1948-49 då de fick landet. Och innan det så var det 1493 när judarna drevs ut ur Spanien och innan det så var det när Jesus dog på korset. Så ni ska veta att det är tecken som inte går att manipulera och bortse. Och vad säger Jesus just innan hans dag kommer så kommer det här att ske. Nästa gång det händer är det 500 år. Vad säger det oss? Vi är jättenära. Nu säger jag inte att Jesus kommer 2015 utan han säger just innan så sker det här. Och därför är det viktigt att vi som församling att vi måste leva nu. Vi måste veta vad som är på gång just nu. Och jag ska inte egentligen undervisa så mycket om Israel, men jag måste bara ta de här. Därför att de här högtiderna alltså, som är påsken, pingsten och lövhuvudhögtiden, det är vad Bibeln kallar Herrens högtider. Och de är, om man kort säger, så vad är det? Det är generalrepetition för att möta Herren den dagen han kommer. Det är så här återkommande högtider som ska påminna oss och göra oss redo för Herrens dag. Men kyrkan har blandat bort det här. Det står att det ska komma en som gör sig själv till Gud och ändrar heliga tider. Därför har inte kyrkan och Israel samma kalender. Och då förstår vi inte hela profetian. Vårens alla högtider handlar om Jesus när han kom första gången. Varenda en liten prick i vad som högtiderna på våren handlar om så uppfyllde Jesus. Och det var hans första ankomst. Höstens högtider handlar om Jesu andra tillkommelse där varje liten detalj kommer att falla in. Och då är min fråga, vad är den första högtiden i höstens högtider? Nej. Det här bara visar hur lite vi vet om det som är kanske det absolut viktigaste av oss att veta. Den första högtiden börjar med basunblåsardagen. Den dagen som man säger att Adam skapades. Den dagen som man menar att Jesus föddes. Den dagen som är den stora domens dag. Och det är den dagen Jesus kommer. Nu lämnar jag min chaufför i bilen, annars ska jag blåst lite som påminner oss om det. Och vi är farligt okunniga som kristna om de här sakerna. Och så jag ska inte gå så mycket in på det, för att jag tror att det är lite andra behov här ikväll. Men jag bara säger det här, läs er Bibel utifrån de här sakerna. Om någon önskar så har jag kanske har 5 eller 6 stycken kompendier om de här högtiderna i bilen. Om någon vill ha så får man dem för 7 euro styck, de är så här som är plastade på. Och där ger det en ganska bra information om det. Så ändå för att säga helt kort om mån- och solförmörkelse så står det så här. När Gud skapar den här världen så det första han sa var det ljus. Men då handlade det inte om solen. Utan vad var det för ett ljus? Det står att han skilde ljuset och mörkret. Sedan först på fjärde dagen skapar han solen. Och när han skapar solen och månen så säger han så här. Att de ska bestämma tider och stunder. Och det ord som används där är det hebreiska ordet moed. Som betyder just Herrens speciella tider. Så redan där så säger Gud att när ni tittar på månen. Så ska ni veta att den bestämmer dessa heliga tider. Psalm 19 säger samma sak. Att det inte är ett tal som ingen kan förstå. Utan det går upp varje dag. Och det är ett språk. Och när Jesus då säger att innan min dag kommer. Så kommer solen att bli mörkare och månen vändas i blod. Så är det definitivt ett tecken. Och att det just är det här året. Och jag skulle säga rent politiskt sett så är det, den här våren är otroligt viktig och kritisk för hela vår värld. För någon gång här i mitten av mars, eller blir det början av april, så kommer den här fredsförhandlingen att komma upp. Och det är mycket möjligt att det blir den så kallade falska freden som uppstår. Och då får vi ju se vad som händer. Okej, har jag väckt er? Bra, det var därför jag sa det. Nu ska vi tala lite om vad den helige ande vill och det som Gabbe lite inledde med. Jag har egentligen två budskap som jag lite ska försöka hoppa emellan. Men det är ett faktum är att vi behöver de här nycklarna som öppnar det andliga livet för oss. Och att leva med Gud, vet ni vad, det är inte svårt. Men det kostar oss någonting. Det är inte svårt, utan det är, vi är skapade för ett liv med Gud. Och det är inte på det sättet så liksom svårt att ingen av oss kan det, utan vad det handlar om är mer det, är du villig att följa honom? Får jag chockera er lite? Jag far hem imorgon så. Vi har en väldigt traditionell förkunnelse där vi säger att alla är bruden som är frälsta. Men jag ska säga att det är inte sant. Utan det är klart att vi är frälsta. Men bruden är den som följer lammet vart än han går. Kan vi säga som alla kristna? Vill du veta lite mer om bruden? I Uppenbarelseboken 19 från vers 6 till vers 8. Egentligen borde vi läsa det där stället. Men i de flesta biblarna är det lite fel översättning. De nya finska biblarna har faktiskt bra översatt. Där står det så här. Att lammets bröllop. Tiden är inne för lammets bröllop. Och bruden har gjort sig redo. Och hon har fått rättighet att klä sig i det vita linnet. Det heligas rättfärdiga gärningar ska det stå. Och inte bara rättfärdighet. Så vad är de kläder som vi som kristna har? När det står att vi ska avklä de gamla kläderna och vi ska iklä de nya kläderna. Vad är det för kläder? Det är hemskt enkelt att säga att de där gamla kläderna längre bort och så tar vi på oss de nya kläderna. Men vad är kläderna? Det är de rättfärdiga gärningarna. Om du läser Kolosserbrevet 3 så är det helt uppenbart. Du ska klä dig i kärlek, i medlidande och allt det här goda. Så om inte vi har dessa gärningar så har vi inga kläder. Vi blir frälsta visst, men som genom eld. Det är ingen som säger halleluja. Men ett faktum är att vi måste lära oss att vandra med Gud. Och göra det som är på hans agenda. Så vi ska titta lite på den helige andes nådegåvor här helt kort. Och sedan ska vi titta lite på hur vi då ska förverkliga det. Så om vi tittar så här. Så Guds löfte till oss alla är. Jag ska välsigna dig. Och göra dig. Göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Det här var till Abraham, men det gäller också dig. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle utfå den utlovade anden. Utifrån det här så ser vi att det är helt rätt att säga att vi är en del av den välsignelse som Abraham fick. Och löftet är att han ska bli en välsignelse. Alltså han är den kanal genom vilken Guds kraft och kärlek kommer till den här världen. Men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Till om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer så ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Och det här är den helige andes uppgift. att han gör det. Låt oss bara ta en lite snabb repetition vad vi äger. Vi är frälsta. Vad betyder det att du är frälst? Det står att du är en ny skapelse. Men när jag blev frälst hade jag samma näsa nästa dag. Vad är det som har hänt? Vi har fått en ny ande. Jag har fått någonting nytt i mig. Och utifrån det så kan jag leva ett helt nytt liv. Jag har den helige ande, Guds ande i mig. Och det är viktigt att du tar det här liksom med dig. Du har den helige ande med dig. Och det är hela nyckeln till allt vi ska vara med om. Genom anden så till du hör den troende Kristi kropp. Vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Man kan inte tillhöra Kristi kropp utan anden. Och då menar jag inte att man måste vara andedöv, för jag får anden när jag blir frälst. Men man kan säga att anden får mig när jag blir andedöpt. Men utan den helige ande så hör du inte honom till. Romarbrevet säger att den som inte har Kristi ande, han hör inte honom till. Så det tycks vara väldigt viktigt med den helige andes närvaro i våra liv. Anden uppenbarar sig i olika gåvor till nytta för församlingen och våra medmänniskor. Det är andens uppgift, både nytta till oss och för våra medmänniskor. Det finns olika nådegåvor, olika slags tjänster, olika slags kraftgärningar. Men hos var och en så uppenbarar sig anden. Och det här är ganska viktigt att du förstår att anden uppenbarar sig inte liksom på var femte person. Utan genom Jesus så är anden given till var och en. Så jag har en enorm möjlighet. Jag har världens största rikedom i mig. Även om jag kör BMW. Det är en annan story. Men då är hela frågan. Vad gör du med den här skatten? När Jesus försöker förklara om himmelrikets rikedom så säger han, det var som en man som hittade en dyra pärlor. Och han sålde allt han ägde för han hittade skatten. Har du hittat den? Den finns i dig. Den är där för att välsigna dig. Okej, nådegåvorna kallas på grekiska charisma. Ordet nådegåva charisma förekommer 17 gånger i Nya testamentet, i Paulus brev 16 gånger och en gång hos Petrus. Ordet nådegåva charisma kommer från verbet charichomai, att ge i nåd, att ge med barmhärtighet. Så att ha den helige ande verksam i mig är inte liksom lagens piska, utan det ges av nåd. Och det ges på ett barmhärtigt sätt. Och det är viktigt att du blir på något sätt vän och att du blir hemmastad med ett liv i den helige ande. Jag menar, ni har ju här haft i gångna tider helige andes kvällar och så vidare. Och de är inte till. Den typen av kvällar är inte till för att vi ska prisa Gud här bara en liten stund och så skakar vi på golvet och en stund och så går vi hem. De är till för att lära dig att vandra med Gud. För det är hela idén med den helige ande, att det i min vardag så vandrar jag med honom. För det är där jag behöver det. Här på mötet är vi ju alla så snälla så man behöver ju inte den helige ande, tänkte jag säga. Så det är själva givandet är av nåd. Alltså vilket betyder att du behöver inte förtjäna det. Du kommer aldrig att vara så duktig så du ska få den därför. Utan du får det för att Gud är generös. Och han ger åt var och en. Och det står utan hårda ord. Vi ska gå framåt. Paulus använder begreppet nådegåva om anden utpräglande verk och manifestation som olika funktioner i församlingen. Alltså det betyder, vi ska titta på det lite närmare, alltså en manifestation. Och min fråga är, har ni manifestationer av den helige ande? Jag orkar inte leva en dag utan det. Det är vårt liv. Det är allt vi har. Om anden försvinner, man brukar säga så här, att om anden försvinner från lutherska kyrkan så märker ingen det. För liturgin fortsätter ändå. Det är lite kanske fullt sagt, men om anden försvinner från en pingstförsamling så är det fruktansvärt, så är det bara köttet kvar. Alla som bekänner Jesus som Herre gör det genom anden, läste Gabbe. I de följande verserna 4-7 sätter han deras framträdande pneumatikon i ett större sammanhang. Olika nådegåvor, alltså charisma, men anden är densamma, och det är olika tjänster, och här är ordet diakonial tjänster, vilket betyder att du för liksom ut. Ibland så tänker vi att det här är olika kategorier, men det är olika funktioner i den helige ande. Alla behöver ha en diakonal funktion. Att man hämtar ut från den helige ande gärningar som är Guds gärningar. Och kraftverkningar, det är energemata, vilket betyder att när jag gör det som den helige ande säger, så blir det verkningar av Guds kraft. Så då får vi en helhetsbild. Var och en ska vara verksam så att man vet det här vill Gud. Och när jag hämtar ut det så är det Guds kraft som är i rörelse. Okej? Okay? Så framträder eller manifesteras Panorosis teaterridå. Jag ska visa vad jag menar. För det här är också liksom en viss aha-upplevelse. Så här beskriver Bibeln att anden fungerar. Om vi tänker, om vi skulle kunna säga så här också, att om det här är fönstret till himlen, och det där är fönstret ut i världen, och det här rummet här är min själ. Hänger ni med? Okej. Okay. Men om gardinerna är för, då ser jag inte vad som sker i himlen. Och när Bibeln talar om att anden är given till nytta, till manifestationer för var och en, så betyder det det här. Att plötsligt dras gardinerna upp och jag liksom ser in i den himmelska världen vad Gud gör. Och då förstår vi när det står så här, att redan innan världens grund var lagd hade Gud skapat dig för goda gärningar idag. De finns varenda en dag. Och då är min fråga, hur många kristna vandrar i det som Gud har redan för länge sedan planerat för mig? Jag kan bara få tag i dem om ridån är öppen. Förstår ni? Om den är stängd, så är jag en främling för vad Gud gör. Och det är det här det går. Att jag ser. Att jag hör. Att jag lever med en verklighet där fönstret är öppen. Och när jag gör det, då har jag möjlighet att lyda. Och som Bibeln säger, att ni har blivit av hjärtat lydiga. Att man inte som den där pojken som stod i kyrkbänken och mamma säger att sätt dig. Pojken säger nej. Mamma säger en gång till, sätt dig. Och pojken säger, jag vill inte. Sen säger pappa, sätt dig. Och så säger pojken, okej, men i mitt hjärta står jag ändå. Och det är inte så det funkar, utan vi blir av hjärtat lydiga, så vi är hörsamma det Gud ha för oss. Vad är vårt problem då? Om det är så här väldigt enkelt. Det låter ju väldigt enkelt. Det finns ett ord med fyra bokstäver som heter kött. Därför att vi lärde oss som ofrälsta att leva med en stängd gardin. Och när jag blir frälst så hela vårt liv ska liksom förändras till att börja leva från det öppna fönstret. Och då förvandlas vårt liv. Och då kommer det en massa frukter. Det kommer kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det är fantastiska frukter. Det är inte frukter som kommer därför att du försöker vara snäll. Utan de kommer när den helige ande berör dig. Jag har sittit så många gånger på många ställen som jag varit pastor. Inte minst på Åland. När den helige ande kommer. Och man bara känner Guds härlighet sänka sig ner över församlingen. Så är alla så glada med varann. Ungdomarna tycker om de äldre. Äldre tycker om de unga. Och alla tycker om varann. Varför? Därför att anden omsluter oss. Och hans närvaro ger de här frukterna. Sen när anden försvinner så undrar man, vad är du för det? Och så börjar det här som Bibeln säger att vi känner varandra i köttet. Men Paulus säger att det var inte så vi skulle känna varandra. Vi skulle känna varandra i Kristus, sådana som vi är i den heliga ande. Okej. Det där läste. Nu ska jag ta en liten illustration som visar vad som händer. När jag är ofrälst så ser det ut så här. Det där symboliserar Gud som är utanför. Och när jag blir frälst så flyttar han in. Han bor här. Det är inte så att när jag blir andedöd så får jag en ny ande. Utan han på riktigt föder mig på nytt. Jag får en ny ande. Vilket betyder att min relation till Gud blir levande. Jag kan på riktigt möta honom. Nu vad händer då när jag blir fylld av den helige ande? Vad är det som händer? Jo, det som händer är följande. Den här andens inverkan blir i min själ och i min kropp. Man kan känna det rent fysiskt. Jag känner ofta när jag blir fylld av den helige ande. Det bara känns. Men jag kan också leva utan att vara fylld med den helige ande. Och hör och häpna, när jag träffar jättemånga elaka, tungutalande människor. Är det någon annan som har träffat sådana? Och det är faktiskt ett tecken på att man inte är fylld av anden. Om man är elak. Inte sant? Håller ni med mig? Jag är van att få lite respons. Jag är lite som jag skulle. Så hemligheten är inte att jaga på folk som är dumma. Utan att de blir fyllda av anden. Och så blir de snälla. Så blir de väldigt trevliga. Och så börjar de göra bra saker. Och det som händer är, och det här är ju någonting som Bibeln säger. Var och en. De blir alla uppfyllda av det här. Och det som händer då när den helige ande kommer är ju det här. Att från anden så kommer det någonting. Det kommer kärlek. På riktigt. Jag vet inte hur många gånger man har känt sig så här att man skulle nästan liksom... Men sen när man går in för Gud och börjar be så känner man hur bara hjärta mjuknar. Och man, halleluja, man känner hur man vill älska, hur man vill göra någonting gott. Jag ska säga, det är inte en frukt av att jag är så snäll. Utan det är en nåd. Och om inte vi använder den här nåden, liksom om vi tänker att det här är en dörr in till ett helt nytt sätt att leva. Men hur ska vi annars förvandlas? Så det kommer från den helige ande, alla de här gåvorna. Och så ska vi kunna fortsätta med nådegåvor. Som kommer precis på samma sätt, andens nådegåvor som kommer så att säga in. Vi kan ta dem bara hastigt. Så det som Bibeln säger att de här andens frukter är ju någonting som berör liksom din personlighet. Men de här nådegåvorna behöver jag för att kunna tjäna. Finns här någon bilmekaniker? Finns ingen bil? Nej. Finns här någon som brukar sy? Okej. Okay. Jag måste säga att jag talar rätt språk. Har du någonsin försökt sy utan en nål? Nej, det vill inte riktigt fungera. Eller har du någonsin skruvat upp muttrar som är dragna med 10 newton fast utan ett nyckel? Nej. No, det är precis samma sak med nådegåv. Det är omöjligt vissa saker utan de här gåvorna. Det är som om jag inte ska ha verktyg. Jag kan ha all kunskap, men jag har inga verktyg. Jag har varit med många gånger. Liksom, för jag skruvar en hel del på bilar. Jag ska berätta ett exempel som var helt otroligt. Gud kunde skruva, nej, inte jag kunde skruva. Vi for till vår holme med vår gamla motorbåt. Och när vi kom till holmen så pajade motorn. Och jag måste få bort svänghjulet för hela tändsystemet blev bara en enda soppa. Men att ta bort ett svänghjul på en gammal båtmotor som har suttit där i urminnes tid. En 40 år gammal motor. Och jag försökte med alla världens konster få bort det där svänghjulet. Så att, för den har en sån här morsekona som det heter som gör att den lossar inte. Fast du tar bort buntern. Utan den är kilad fast. Och hur jag hade en sån här utdrag som heter kukko på finska. Så jag drog så hårt att hela svänghjulet höll på att gå sönder och den lossade inte. Och så hade jag med en ofräst kille. Och så sa jag till honom för att vi slapp inte hem därifrån utan att motorn ska bli fixad. Så jag sa åt honom Maki så här att hör du. Om vi kommer överens här nu tillsammans, vi var 3 stycken, det var vi 4. Att vi tar varandras händer och så ber vi, Jesus hjälp oss. Så här sa jag. Så bad jag, Jesus hjälp oss. Och vi hann knappast säga det så sprättade svängen upp en halv meter i luften. Och jag kunde fixa det som inte jag kunde. Och det skedde 3 gånger lite ett liknande problem. För jag hade så jättedåliga verktyg. Och varje gång så skedde det ett under. Och Maki han tittade, vad är det här för konstigt? Men hör och häpna, Maki körde en 22 meters lång tradare, en sandbil. 2 veckor efter det här så körde han ner den i gyttjan. 2 långtradare försökte dra upp honom. Och så sa han så här, nu måste vi göra så som Kenneth lärde. Så knäppte han sina händer och sa, Jesus hjälp mig. Och han kom med egen maskin bort därifrån. Men Maki gav inte ändå sitt liv åt Jesus. Harmitta var takaisku. Förstår ni? Jag har varit med om det. Vi hade en lärare i Karis som lärde i livsåskådning. Han hade sån ångest och han gick på ganska stark medicin. Och han kom flera gånger till Betel och ville ha förbön. Och när jag bad för honom så blev han så fylld av den heliga ande så han hörs inte på stolen. Eller? Och så sa han att nu är det förunderligt. När du ber så är det en helt annan slags frid än den här kemin som jag äter igen mig. Och varje gång frågar jag, vill inte du ge ditt liv åt Jesus? Så säger han så här, jag tror nog på Gud men den där Jesus vet jag inte vem han är. Och han tog inte emot Jesus. 3 gånger var han. Och han tog aldrig emot Jesus. Varje gång så mötte han Jesus så starkt så det var inte klokt. Sen började han med en ny slags yoga. Och hade ännu mer ångest. Okej. Okay. Så. Behöver du visdom? Så finns det en helig ande där. Behöver du kunskap? Så finns det. Gåvan att skilja mellan andar. Kraft, gärningars gåva. helbrägdörelsens gåvor, trons gåva, tungotalens gåva och profetians gåva och utdyrningens gåva. Det här är alla helt övernaturliga egenskaper som ges åt dig i det ögonblick du behöver det. Det enda som behövs är tillit, tro, helt enkelt. Och därför ska vi titta, jag ska inte fortsätta med det här, utan vi ska gå upp till en annan bildskärm som talar om hur det här blir verkligt. För, och vi kan kalla det för den goda bekännelsen. Hur långa möten brukar ni ha? Det längsta möte jag varit med på, vet du, det börjar en lördag kväll klockan 18. Och det slutar klockan 6 följande morgon. Sen får vi bastun och så sov jag en timme och så börjar följande möte klockan 11. Men så långt kanske det inte blir här ikväll. Okej. Men alltså själva idén är ju det att allt det här, för vi har ju fått så enormt mycket från Gud, inte sant? Ingen av oss vill säga att Gud inte har gett löften. Men om jag frågar, nu hur många löften har du kunnat liksom, hur många löften lever du i? Och så blir det liksom, ja. Och någonstans finns det ju då en, om man kallar det en propp eller någonting som vi liksom inte riktigt förstår. Varför händer det inte? Jag brukar säga, och jag tror inte att jag överdriver, jag får alltid nästan bönesvar. Vet du det? Jag kan inte ens minnas när jag på riktigt har bett om något jag inte får bönesvar. Och jag är precis likadan som du. Jag är varken frommare eller något annat. Utan det handlar om nycklar. Jag har fått säkert 3-4 datorer. Jag har bara bett. Den här bilen, jag har en BV320 diesel. Jag kom körande från Österbotten med avloppet sönder. Jag hade stått och predikat och bett för folk i 17 timmar från fredag kväll till söndag eftermiddag. Så jag var lite trött. Och när jag hoppade i min gamla Mazda så var avloppet sönder. Jag sa åt Gud att nu skulle jag kunna sitta i en bättre bil. Så säger den helige ande, du ska få en sån bil. Och nu har jag en sån bil. Varför jag säger det här? Inte därför att jag är någon superbedare, utan jag skulle väcka det här att du ska inte ge det med mindre än du får bönesvar. Thomas Muté, han sa så här när han var och besökte oss på Åland. Många säger så här att nu ska jag fasta 2 dagar. Men det är liksom fel sätt. Du ska fasta tills det går igenom. Om det sen är 1 dag eller 40 dagar spelar ingen roll. Bara det går igenom. Vi måste lära oss att komma igenom. Och det är där som det kostar lite. Att komma igenom. För det är jobbigt att liksom ha massa löften. Och så funkar det inte. För jag berättar en liten. Någon kanske har hört det. Men när jag skulle gifta mig för länge sedan. Eller jag skulle ha en fru, förstår ni. Men det är en lång, jag ska ta den ganska kort. Men det beskriver någonting. Liksom hur den attityd vi ska ha. Vi var ett team tillsammans, vi var i Vasa. Och bettade man med det teamet, det hade tickat liksom ett halvt år. Jag blev liksom lite så här, jag sa åt Gud till slut. Nu får du helt enkelt säga hur det ska vara. För desto mer det tickade, desto längre bort från bettan gick jag. Och så var jag i Vasa och så sa jag åt Gud så här. Att nu är det så här. Att nu får jag ner i bönerummet och så får du skicka Bengt ner. Och så får han profetera och säga hur det ska vara. Så här konkret var jag. Nu jag får ner i bönerummet. Och så bad jag där och prisade Gud. Det kom ingen Bengt. Vet du vad jag gjorde? Jag var i. Jag gick hem och jag sparkade stenar och jag sa, nu är du en underlig en! Som inte svarar när jag ber. Jag var riktigt arg på Gud. Får man vara det? Jag ska säga att han tycker om det. Om man är ärlig. Men jag får följande där igen till bönehurrummet. Och då kommer Bengt. Och så var vi runt om halva världens alla missionärer. Och så mitt i att så börjar han och harkla sig. Jag tänker, amen, nu kommer det. Och så säger han tydligt och klart. Jag ska inte vara rädd. Jag ska inte frukta. Det här är min gåva in i ditt liv. Och så tydligt och klart beskrev vad det var. 10 minuter efter det stod fria. 3 veckor efter det var vi förlovade. Och inom ett halvt år var vi gifta. Varför säger jag det här? Jo, du ska inte ge upp. Utan du måste vara lite envis. Du måste vara lite uthållig. Så lär dig att få bönesvar. Vet du det? Och det här som jag tror att vi kan ibland liksom leva på ett sätt där vi blir så där lite besvikna. Förstår du? Att man blir lite besviken, men man är ju så from så man kan ju inte säga det. Och då är det ju bättre liksom att ta liksom oxen vid hornen och säga att nu är det så att antingen eller du är jag. Och problemet. Att man måste bli lite så här. Och därför behövs det riktiga karatag i en församling. För kvinnorna har man alltid med på bönen. Men var är karrarna? Jag sitter ibland med 15 systrar. Medan karrarna spelar pingis. Eller golf eller gör något annat. Det är sant. Men det finns liksom en auktoritet. Över män på ett sätt som vi måste få tag på. Okej, nu måste jag fortsätta. Annars så drar det ut. Så. Det finns något som vi skulle kunna kalla för tronssal. Paulus, inte Paulus. Jag tänker ibland på Gabbe som Paulus. Därför, jag skulle säga Gabbe. Gabbe inledde här i början att vi får komma in i det allra heligaste. Och att komma in i det allra heligaste, det är något som vi kan komma i när som helst. Det är inte bara liksom en gång på 10 år. Utan Jesus säger att den som tror på mig, han går in och han går ut och han finner bete. Så vi måste lära oss att komma in för Gud. Och det är den här tronsalen. Och det märkliga är att när vi kommer in för Gud så blir allting är möjligt. Det är liksom händer något här. Men allting är möjligt. Tappa inte modet. Träd frimodigt fram. Tappa inte modet. Och ingen av oss här lever så perfekt att vi kan liksom komma bara så där vår egen frimodighet. Utan det enda som kan ge oss frimodighet är att jag vet att Jesu Kristi blod räcker för mina att överskylla och försona mina synder. Jag ska berätta en händelse som hände 1992, eventuellt 93. En av mina värsta strider jag varit med om i hela mitt liv. Jag steg upp en morgon 5-tiden. Den tiden så steg jag ofta tidigt upp och bad. Och när jag ber så händer något helt konstigt. Jag ser en syn. Inte bara en vanlig syn. Utan djävulen steg framför mig. Och en sån här, den här formen av syn är så på det sättet märkliga. För du är själv i den här synen. Och du kan tala och du kan ställa frågor. Och djävulen kom framför mig. Och han anklagade mig med allt världens skit som jag har varit med om i livet. Och jag var så fördömd. Och han sa så här. För i den här synen så var det på vänster sida en dörr. Och bakom den dörren så fanns Jesus. Eller Gud. Jag visste det. Även om inte stod någonting på dörren. Och så säger djävulen så här. Om du går in till den där dörren så kommer du att dö. För drog han ut hela listan om alla synder som fanns. I mitt liv. Det var inte påhittade grejer. Och jag visste. Det är dödligt straff att gå in där. Och jag kan inte beskriva den där känslan att vara så fruktansvärt fördömd. Men jag tänkte så här, för jag hade läst Bibeln då ungefär 15 år. Så jag tänkte så här, jag dör nog hellre hos Gud än framför honom. Och när jag beslöt det och började gå mot den där dörren, Alltså det blev en sån fruktansvärd kamp. Så jag måste anstränga all min fysiska kraft och all min viljestyrka och allt för att komma till den här dörren. Men när jag äntligen liksom kom fram så tänkte jag, nu dör jag. Och när jag tog tag i handtaget och öppnade dörren, vad tror ni hände? Varenda en anklagelse försvann. Ögonblickligen. Det fanns inte en anklagelse kvar. Och jag blev riktigt, jag blev nästan chockad. Hur gick det så här? Jag skulle dö. Och så ser jag orsaken. Där bakom dörren, där fanns Jesu Kristi blod. Och så säger vår himmelska pappa sa så här. Kenneth, du ska veta att här hos mig finns inte en enda anklagelse mot dig. Inte en. För här är ett blod som har försonat synden. Wow. Så jag tänkte, här efter ska inte han lura mig inte en gång. För han kan lura oss. Halleluja. Och det står att han i Kolosserbrevet att han tog vapnena ur hans händer. Och vad hände då? Vad var det som spikades på korset? Det står att lagens anklagelse mot oss. Och när han har tagit vapnen ur händerna så då har han tagit anklagelsen bort. Det finns ingen verklig anklagelse. Men han kan stå här i vår värld och ropa och skrika och anklaga oss. Men hos Gud finns ingen plats för honom mera. Och om vi läser då är det någon som säger, men hur är det med Jobb då? Åklagaren kom ju inför Gud i jobbstid. Men jag ska säga, den situationen kan inte hända mer. Jesus säger så här när han går till korset. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och det står att Jesu Kristi blod rena himlen. Och det renar också oss. Så Satan har ingen tillträde till Gud att anklaga dig. Det är jätteviktigt att veta. Okej. Så nu kommer vi in i tronsalen och därför säger han, tappa inte modet. Här anklagas du inte. Därför, och det här att tillbe, så det är egentligen samma sak som att ge en kyss. Och nu är det ju så här att om jag vill kyssa min fru, hon bara står liksom så här. Inte funkar det. Och så är det också, för Gud vill liksom beröra oss. Han vill komma oss jättenära. Men om vi bara står liksom så här att det måste bli gensvar. Vi måste ge ett gensvar till hans kärlek. Och det är tillbedjan. Och det står om David och Salomon, de böjde knä och så vidare. Och du kan inte bli en segrare utan att du böjer dig inför Guds storhet, utan att du lever i en tillbedjan. Paulus säger om sig själv så här, att den Gud som jag i min ande tjänar. Och det är svårt att tjäna Gud utan att du har en tillbedjan, vet du det? Lyssna vad jag säger, för det här är nyckeln. Om du vill verkligen börja vandra i den helige ande så måste du kunna tillbe honom. Du måste beundra Gud. Du måste leva liksom i en värld där du tillber honom. Och den här tillbedjan gör att han får liksom grepp om din själ. Och du kommer att bara lyssna och förstå vad han vill. Och det blir lätt att följa honom. Och därför kan Paulus säga att i allt det som sker så vinner vi en underbar härlig seger. Så till alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Så det finns en grund där vår tro kan vila. Och den där grunden är det vad han säger. Man brukar tala om aktiv och passiv tro. En passiv tro är den tro som tänkte säga. De flesta kristna har en passiv tro. För passiv tro är då jag vet att jag är frälst. Och det hoppas jag att du vet. Men den är passiv så länge du inte vet vad Gud önskar att du ska göra. Men med samma när Gud säger, du ska som missionär. Du börjar det. Bearbeta. Eller jag kallar dig till det här. Eller det här. Då börjar tron liksom arbeta. Det blir en aktivitet. Och det kopplas alltid Guds kraft till det. Så har du en passiv tro. Så måste du gå in i uppenbarelsetältet. Och höra vad han säger. Om du ska till Afrika. Ska du få tala med Gabbe sen. Efter det. För tron den vilar. Och den har sin grund. I det vad Gud säger. Det mesta som jag gör, så gör jag absolut utifrån att jag vet att Gud säger det. För att om inte jag vet att Gud har sagt det, så har jag ingen tro. När vi kom till Karis då 97, så det var en sån där lite omöjlig situation. Jag menar, vi kommer dit som 7 personers familj. Det är en församling med 7 medlemmar. Så det blev 100% förökning. Bra för statistiken. Och när vi vandrar en stund där i staden så säger jag Betta, jag tänker inte ha ett jobb. Utan jag tänker starta barnklubbar. Och jag kunde inte heller ta ett jobb för att Gud hade skickat mig till Karis. Inte för att göra något annat än tjäna i Guds rike. Men när du har en 7 personers församling så blir det inte så stor lön. Vad ska man säga då? Börja gnaga på naglarna. Nej, vet du vad jag sa? Jag sa åt Gud så här. Du fick problem, inte jag. Riktigt sant. Jag sa åt Gud, det är du som har problem, inte jag. Det är du som har skickat mig hit. För ingen i världen kan säga ska ha fått mig att förändra det att inte Gud ska skicka mig till oss till Karis. Det var så tydligt. Och sen när jag hade sagt det så blev det lite fjärilar i magen, förstår du. Så här, man behöver äta och så vidare. Och så kom jag till ett bönemöte. Och så är det en syster som talar finska som ingen visste liksom om det här. Så plötsligt så stiger hon upp och så säger hon så här. Herra sano, että minä annan sinulle pyhän huolettomuuden kosken sun talouttasi. På svenska blir det ungefär att jag ger dig en helig bekymmerslöshet angående din ekonomi. Och det där ordet, vet du, det träffar mig som eld. Och efter det var jag aldrig bekymrad. Vi levde 5 år. Det skulle komma ibland 3000 mark varje månad. Jag har ingen aning om varifrån de kom ibland. Varför säger jag det här? Tron den vilar. Och den har sin grund i det Gud säger. Men om jag ska fara på egen liksom bevåg till Karis, så ska jag verkligen fått bekymmer. Så att, det här säger jag bara därför. För du måste få tag i det här. Det är nyckeln att du vet vad Gud vill. Okej? Okay? Och då säger Petrus så här. Du, allt som leder i liv och Guds fruktan, hans gudomliga makt, skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktig av gudomlig natur. Sedan ni har undkommit det fördärv som begäret drar med sig i den här världen. Här är också löftena. Han ger löftet om en gudomlig natur och så vidare. Många ger sina nyårslöften, men de brukar inte riktigt hålla. Kasta därför inte bort det frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad som är lovat. Du är ännu en kort tid. Kort liten tid så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Leva av tro. Efter det här som jag berättade i Karis så såg jag en syn. Jag sa att vi kommer att leva en viss tid i en sån ekonomisk pressad situation. Jag fick exakt årtalen. Och exakt när det årtalet hade gått så fick församlingen ett arv. Och situationen förändrades. Vi köpte några aktielägenheter och det började röra på sig. Så om en stund så var vi 4 anställda. Men jag fick vandra i tro i 5, nästan 6 år. Det behövs lite uthållighet för att få löftet. Och därför så kommer vi till den andra nyckeln. Eller om vi säger att löftet och tron är två nycklar, så kommer vi till den tredje nyckeln som handlar om att du måste bekänna det. För hur många av er har fått någon löften från Gud? Men vi har alla fått löften. Men hur ska det här löftet bli verklighet? Bibeln säger så här: offra lovets offer så skall du få infria dina löften. Och då blir det för mig åtminstone så här: vad betyder det att offra lovets offer? Vad betyder det att offra lovets offer? Är det att vi ska stå här och prisa Gud dag och natt? Eventuellt, men vi måste titta lite närmare på vad det handlar om. Är det en sammansatt ord av homos som betyder detsamma och ordet lego att säga? Och det betyder att säga detsamma uttryck som överensstämmelse med. Alltså att jag i princip, det betyder att en människa med egna läppar bekänner vad Gud säger till henne i sitt hjärta. Och om du läser Hebreerbrevet så står det att lovprisning är en frukt från läppar som säger homolego. Alltså att offra lovets offer är att jag säger det Gud säger. Vet du att Abraham sa det i 25 år? Sa Abraham: du har lovat mig en son. Och när han vandrar så blir det mer och mer omöjligt. Och till slut är det fullständigt omöjligt att få en son. Och vad är det han gör? Jo, han prisar Gud för det han har sagt. Och så får han sitt löfte uppfyllt. Och därför finns det i den här bekännelsen både, och vi är ju egentligen ganska bra på syndabekännelsen överlag. Men det är bara liksom den här minussidan av bekännelsen. Så här finner vi samma ord homolego, ekmolog, logeo, i betydelsen att bekänna sin synd. Och synd är ju inte att jag bekänner bara det jag känner, förstår du. Utan syndabekännelse är att bekänna det som den helige ande har överbevisat mig som synd. Att jag inte bara, för man kan ju känna ibland att man mår dåligt fast det inte alls är sant. Den verkligheten, utan det är bara en känsla. Syndabekännelse ska leda till att Guds vittnesbörd kommer. Så om du gör en synd eller en tabb, så ska du stanna inför Gud tills vittnesbördet kommer och du vet, nu är du förlåten. Det är viktigt. För annars så kommer djävulen och anklagar dig. Den som tror på Guds son, han har vittnesbördet inom sig. Hörde du vad jag sa? För det här är en jätteviktig nyckel. Om du tror på Jesus så kommer det alltså ett vittnesbörd i den heliga ande. Och det är det vi ska bekänna. Synd och högmod med mera måste försonas innan vittnesbördet kan komma. När jag sa så här att jag får nästan alltid bönesvar, så är hemligheten just det här. Jag får vittnesbördet. Och när jag har fått det så vet jag att jag får vad jag ber. När jag behövde en liten bil under karistiden, så sa jag att Gud så här: jag ska behöva en liten bil, för vi hade bara husbil och det var lite klumpigt att köra med den i lilla karis. Så jag sa att Gud, jag behöver en bil som har stark motor, tar lite bensin, men det behöver inte vara så vacker. Och det där sista ska jag kunna lämna osagt förstås. Och när jag bad det så kände jag vittnesbördet kom. Jag kommer att få en bil. Och efter det bad jag inte en bön om att få en bil. Utan jag satte en lapp i min plånbok. Och när jag bad så sa jag: Gud, du kommer ihåg det här. Jag gick omkring och tacka Gud. I 6-7 månader. Och så plötsligt ringade en man från Helsingfors och sa att: behöver du en bil? Så sa jag: jo. Och så fick jag precis en sån bil som jag hade bett om. Varför säger jag så här? Därför att du måste få det här vittnesbördet. Det är liksom sigillet på något sätt bekräftelsen på det har gått hem. Så att och inte bara liksom be höger och vänster och så här. Liksom, inte Gud någon robot som trycker på 3 knappar och så faller det ner allt möjligt. Utan i en levande relation så talar man, och när Gud säger okej, okay, jag ska fixa det. Och när du får det svaret så vet du okej, okay, det kommer. Hela mitt liv och vårt liv som familj handlar om det här. Så att, för det finns ett vittnesbörd här. Det här är ju nådastolen, arken med änglarna. Och Bibeln säger så här: om du vill veta var talar Gud, så säger Bibeln uttryckligen: jag talar där emellan de två änglarna. Det är där han säger, där talar jag med dig. När det är försonat, när jag hör honom tala, då föds en tro så att jag kan säga homo lego. Och därför så, när du har det här vittnesbördet, det är det du ska bekänna. Och egentligen, vi har aldrig riktigt, tycker jag, lärt oss det här som kristna. Att bekänna det vittnesbörd som du har i ditt inre. Det står om i Hebreerbrevet, innan de for härifrån så fick de alla vittnesbördet. Intressant. De fick alla det här vittnesbördet i hjärtat. Kan vi från hjärtat börja bekänna det vi hört fadern säga, du kommer alltid att få det. Den levande tro som hjärtat blir havande med genom trons ord måste alltid yttra sig genom munnens bekännelse. Du blir frälst genom att du tror på Jesu försoning, men om inte du bekänner hans med din mun så blir du inte frälst. Och jag minns när jag blev frälst 14/10/1974, 21 på kvällen. Och jag bara visste, jag menar min bror bad för mig och jag blev frälst. Så när jag kom hem så visste jag att om det ska bli till någon så måste jag bekänna. Så det första jag sa när jag kom hem: jag blev frälst ikväll. Och så var jag tyst. Men jag hade bekänt det. Halleluja. Jesus sa: jag prisar dig fader, du är himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men du har uppenbarat det för de små. Så här har vi det här samma sak. Ridån togs bort och de som ser det får vittnesbördet och börjar bekänna det. Och Jesus säger: jabbadabbadu, nu har de förstått. Halleluja. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och Gud förblir, och han själv förblir i Gud. Vi ska snart börja avrunda. Om du därför med ditt hjärta tror, om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döda, så ska du bli frälst. Du med hjärta tror du, tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst. Det här är vad Abraham, ska inte ta tid att läsa det där, utan vad är det som egentligen hände här med Abraham? Han hade fått ett löfte från Gud. Och det blev helt, det står att där ingen förhoppning mera finns, där tror han ändå, och så står det att han ärar Gud. Därför blev det uppfyllt. Och här är egentligen samma princip. Vad gör han när han ärar Gud? Han säger så här: du har lovat mig en son. Du har lovat mig en son. Oberoende hur det känns, han tittar på Sara, det tycks inte bli något med det här. Så tittar han på sig och säger, det är nog inte bra det här mer. Det funkar inte. Och då säger han, men du har sagt. Och så bara, sker det. Halleluja. Och för att göra en lång historia kort med Abraham. Abraham fick gå i en sån här tuff tronskola för att komma till höjdpunkten av hans tronsprövning när Gud säger efter 25 års väntan på en son. Och när sonen är då 12-13 år så säger Gud så här, nu ska du offra honom åt mig. Och Abraham säger, okej. Därför att han trodde på riktigt att Gud till och med kan väcka honom från det döda och hämta honom tillbaka. Och jag ska inte göra en lång teologisk förklaring. Men lyssna, det är detta som ger Gud rättighet att föda Jesus i Abrahams säd. Så viktigt var det. Därför kallas han trons fader. Om inte Abraham ska vara villig i ett förbund med Gud att ge det här, så skulle Gud aldrig kunna föda Jesus in i vår värld. Utan det som skulle ha hänt, om man nu försöker förstå rent läromässigt, så det som skulle ha hänt är att när 6000 år har gått och Gud sänder Jesus tillbaka, så skulle ingen bli frälst. Det skulle vara bara en dom. Men nu kom Jesus som den andra Adam och försonade oss så att vi alla kan komma till Gud. Okej. Du behöver inte tro allt vad jag säger, men läs din bibel. Okej. Genom tron så släckte de rasande eld, de undgång svärdets säng. De var svaga, men de blev starka. De var väldiga i strid och drev främmande herrar på flykt. Jesus sa, om jag kan. Och så säger han, de förunderliga orden, allt förmår den som tror. Och då är det inte en tro som han pumpar upp. Utan om du hör vad Gud säger och bekänner dig till det, så det finns ingen mörker, det finns ingen makt i världen som kan stå emot det. Vi måste börja hitta ända nu. Jag ska berätta ett exempel och sen ska vi be. Jag tror att vi slutar det här. I Karis, när vi kom till Karis, Så var Karis faktiskt en ond stad. 20% av ungdomarna använde droger. De första månaderna gick det knappt att sova. Jag hörde röster, så jag tänkte att han var lite koko. Jag hörde röster som sa att du ska härifrån på nätterna. Och det var liksom otroligt demoniskt hela. Och det fanns ganska mycket satanister och häxor som sprang på torg och gator. Och då hade vi inte ännu flyttat, utan jag var redan pastor där, med familjen bodde i Jakobstad. En fredagkväll när vi skulle ha öppet hus, så var vi alltid 2 timmar innan det. Och så smög en kille in bakvägen som var en avfällig kristen, och i vissa situationer är de farligaste som finns. Och med honom, så som jag tolkade, så kom fursten över Karis in. Och så satt han så här på. Och Gunvor och några andra höll honom där. Och så säger han åt mig så här, kom på bara. Och jag kände mig en gång att det är sån stark, mörk, demonisk makt att om jag ryker på honom så här, så vet jag inte vad som ska ha hänt. Så jag började gå runt så här i bönesalen. Jag gick runt så här och bara liksom frågade Gud, vad ska jag göra? Och jag gick 10 minuter, 20 minuter. Och han hela tiden säger, kom på bara. Och så säger han, jag förstår ditt tungotal. Och han försökte skapa fruktan och rädsla. Och jag gjorde allt för att koncentrera mig liksom på vad Gud säger. 30 minuter går, ingenting händer. 40 minuter går, ingenting händer. Och jag bara liksom ropar till Gud, hjälp oss, hjälp oss. Och efter 40 minuter lite på, så bara känner jag den heliga anden kom som en varm ström. Och det bara steg upp så här. Och så tittade jag på honom och han säger, jag kan inte se på dig, jag kan inte se på dig. Så sprang han ut. Jag har aldrig sett honom sedan dess. Halleluja. Du måste vänta på vittnesbörden. Och när du då ber och när du då agerar, så är det som om Gud ska agera med dig. Halleluja. Det här är nyckeln till ett segerrikt kristet liv. Och till sist ett bibelord från Galaterbrevet 5. Det står så här: om du har liv i anden, så vandra i anden. Halleluja. Nu ska vi be tillsammans.